Lite kort om nattvarden genom kyrkohistorien. Det är att nattvarden har ju firats nu i cirka 2000 år. Va? När Jesus instiftade nattvarden var det år 30. Och nu är det år 2017. Så den här måltiden håller på en stund. Va? Och då kan man ju fundera lite grann hur det har sett ut då genom åren. Då ska man tänka att de här första kristna församlingarna i Romariket som var på Jesu tid och flera hundra år framåt, så var ju Romariket som det som behärskade Medelhavsområdet där de kristna församlingarna växte till. Och då kallas man att vara medlem i församling, det hette församling på grekiska ekklesia. Och det var att man hade en gemenskap. Det var en lokal gemenskap, men man hade också gemenskap med alla andra som var kristna, va? Som fanns på andra orter över i där kristna fanns då. Det kallas för ekklesia. Och nu hörde jag uttrycken som kallas för ekklesia. Och det var egentligen bara kristna som kallas sig för ekklesia. Andra grupper kallas sig föreningar eller sällskap och så vidare. Och för att komma med i en församling så var man tvungen att bli bedöpt. Också för att få fira nattvard. Och ni som har läst Bibeln och läst Apostlagärningarna vet att då blev man döpt väldigt fort. Det var ju som bland samma dag som man kom till tro. Men när det har gått några hundra år med kristen tro på 200-talet, så var processen att bli döpt väldigt annorlunda. Nu ska jag berätta för er. Man har hittat en skrift från 200-talet. Hur det såg ut då i en kristen församling. För att bli döpt så var processen treårig. Det var intensiv undervisning, exorcism, bad och vakor. Man ska se till att den kristna kandidaten levde upp till kristna idealen. Det vill säga att man levde goda gärningar. Man ska avsäga sig djävulen. Man klädde av sig. Så man döptes i princip naken. Man smörjdes med olja. Man döptes tre gånger i vatten. Man läste trosbekännelsen. Sen efteråt så fick den döpte en vit dop direkt. För då var man ju döpt, eller hur? Vi sätter på den innan. Så fick man gå omkring med den i flera dagar sedan. Och därefter fick man del av nattvarden. Så det var ingen lätt process att bli kristen på den tiden. Det var en omständig process. För man skulle avkläda sig den gamla människan. Det var ju det som symboliserade. Förstår? Det vill säga att i dopet så avkläder vi. Vi döps ju för att avkläda. Och så ikläda sig en ny människa. Va? Och det gjorde man nästan rent fysiskt. Va? Det var väldigt påtagligt för den som blev kristen. Det var en lång process som var väldigt tydlig. Men hur firar man då gudstjänst när man hade nattvarden? Vi har ju pratat om Korint här nu då. Hur det var där när Paulus skrev det. Men från år 50 så finns det beskrivning av en kristen gudstjänst. Och då står det så här, jag ska citera den här texten. På den dagen ska för solens dag samlades alla. Vare sig man bor i staden eller på landet. Solens dag, vilken dag tror ni det är? Vad heter söndag på engelska? Sunday. Så enkelt ord. Man läser apostlarnas hågkomster, det vill säga evangelierna, Markus, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, och profeternas skrifter, det är från Bibeln alltihop, så länge man kan. När läsningen är slut så håller ledarna ett tal där förmanar och uppfordrar till att efterlikna det goda som här har berättats. Ungefär en predikan då. Därefter reser sig alla och ber med hög röst. När bönen är över sätter sig fram bröd, vin och vatten som vi har beskrivit. Och så blir det ytterligare böner och tacksägelser från ledaren så starkt han förmår. Och folk säger amen. Så delas födan ut och man tar del av födan. Och de som inte är med får del av den här födan från diakoner. Och de välbärgade ger av fri vilja vad de har. Och det som samlas in tar ledarna hand om. Men det hjälper man föräldralösa, änkor, de sjuka och nödställda som sitter i fängelset och främlingar som är i församlingen. Alla som har behov sörjer man för. Så att här fungerar det, eller hur? Det som inte fungerar i Korint. Så den här texten Paulus skrev till första Korinthierbrevet, den var viktig, va? Den talar om, för sen blev det bättre. Sen fungerar det, va? Den här kärleksmåltiden och att man delar med sig. Va? Så var så man firade gudstjänst. Man läste texter, man bad, man talar om att man skulle följa detta och så hade man måltid. Vi har ju inte måltid, vi har ju fika istället, va? Så den liksom lever liksom lite kvar, den här kärleksmåltiden, på ett annorlunda sätt. Men under den här tiden någonstans så börjar man skilja på kärleksmotiv och nattvarden. Så det blir två separata saker. Så att det här med, och det har vi idag också, va? Vi har ju, har ni fika efter gudstjänsten här ibland? Ja, ni har fika där. Men ni firar nattvarden här uppe, eller hur, va? Ja, så det skiljer man på det också. Nu finns det olika syn på nattvarden. Det var någon som frågade när vi pratade om katolska kyrkan. Och nu kommer lite svåra ord. Ni behöver inte kunna dem. Ni kan förstå innebörden av dem. Den kyrka som dominerar i världen, det är den katolska kyrkan. Det är den största kyrkan. Och på 1100-talet så skapade de en lära som heter transsubstitutionsläran. Och vad betyder det då? Den går ut på att brödet och vinet i nattvarden blir till Jesu kropp och blod. Alltså på riktigt. Man tror att det blir till Jesu blod och kropp. Och de kallar den här måltiden för eukaristi, det vill säga som betyder tacksägelse. Och när prästen i katolsk kyrka läser instiftelseorden på första Korinthierbrevet 11, då blir detta till brödet och vinet, blir till Jesu kropp och blod. Fysiskt. Och när jag var inne i katolsk kyrka, om ni tittar framme där, så finns det ett skåp och finns det en lampa. Lyser den röda lampan. Så där inne så står det bröd och vin och så, va. Lyser den röda lampan betyder att Kristus är där. Det vill säga att då har man läst den här välsignelsen över brödet och vinet. Så här, vad prästen gör här, prästens roll är oerhört viktig och central. Det är bara prästen i katolska kyrkan som kan liksom läsa de här orden och dela ut nattvarden. Men i Nya testamentet så står det att vi alla är präster. Ja. Jag ska strax komma till det. Men i katolska kyrkan så är det liksom prästen har en väldigt stark roll. Han har nästan samma roll som prästen hade i gamla testamentet i Bibeln, va? Den präst som offrade och så vidare i templet. Det liknar den rollen. Och för en katolik så återupprepas Jesu död varje gång man firar nattvard, kan man säga. När reformationen kom för 500 år sedan, Martin Luther har ni hört talas om, va? Han som skapade det som är den lutherska kyrkan, det som är svenska kyrkan till exempel. Då hade han en annan syn på nattvarden, så kallad konsubstitutionsläran. Och det betyder inte, då betyder det att Jesus är närvarande i brödet och vinet. Men det blir inte till Jesu kropp och blod. Och det har då exempel i Svenska kyrkan. Så är det ju prästen där som säger de här orden. Som har den här ceremonin framme. Brödet och vinet. Men andra kan dela ut brödet och vinet. Du behöver inte vara en präst. Men det är prästen som leder själva nattvardsfirandet. Och det har lite grann med den här synen att göra då. Den är inte lika stark liksom koncentrerad till prästen som katolska kyrkan i den lutherska kyrkan. Men prästen har fortfarande en central roll där. Så det är konsubstitutionsläran. Då är alltså Jesus närvarande i brödet och vinet. Sen har vi den symboliska nattvardsfirandet. Den synen uppstod också samtidigt ungefär som när Martin Luther levde. Men då av några andra så kallade reformatorer. Och då säger man att brödet och vinet är symboliska. Det händer ingenting med brödet och vinet. Jesus, det blir varken Jesu kropp eller blod. Det blir, och Jesus är inte närvarande i det. Men utan det är bröd och vin. Det bara symboliserar Jesu kropp och blod. Och då är nattvarden en minneshögtid. Att man minns detta som hänt. Eller åminnelse, ett annat ord man kan använda. Och att det är den helige ande som finns med oss när vi firar nattvarden. Han är ju alltid med oss, va? Eller hur, va? Det är inte något särskilt som händer just när vi firar nattvarden. Och den nattvardssynen är ju den som dominerar i den så kallade frikyrkan. Det som är pingstkyrkor eller missionskyrkor, kemeniakyrkor och så vidare. Det är den synen som är helt dominerande där. Man ser alltså nattvarden som en påminnelse, en andakt, en reflektion kring det Jesus gjorde på korset för människan. ett där man fokuserar på Jesus Kristus. För nattvarden blir ju ett fokus på att vad han har gjort för någonting. Och då har vi grundsynen att alla är präster. Så att vem som än är, den som är kristen, kan leda nattvarden och dela nattvarden. Det är själva grundsynen. Till exempel så uttrycks det här på Ekumeniakyrkan. Det är ju för detta missions- och baptistkyrkan och Meditistkyrkan. De skriver så här på sin hemsida, ganska välformulerat. Det innebär också att vi har olika handlingar, församling som ledning av nattvard, dop och predikan kan även utföras av den som inte är utbildad eller ordinerad, men som församling har förtroende för. Så att i princip kan liksom varje kristen kan leda nattvarden i en församling eller i en hemgrupp och så vidare. Det behöver inte vara en pastor. I praktiken blir det ofta en pastor eller församlingsledare helst, men själva grundsynen är att detta är, kan alla göra som har en tro på Jesus Kristus. Då kan man ju fundera lite grann så här. Vad menar då Jesus med att brödet är hans kropp och vinet är hans blod? Varför har det blivit sån diskussion kring detta? Och delat kyrkan, va? För att om du och jag skulle gå till katolska kyrkan och fira natt, de har ju nattvardsfira eller mässa varje dag, mitt på dagen eller på kvällen och sådär. Går vi in där och lite ovetande om hur de funkar här, travar in där som frimodiga frikyrkomänniskor och går fram, då får inte vi nattvarden. Men jag tror ju på Jesus. Ja, men då, varför får vi inte nattvarande? Därför vi inte är katoliker och delar deras nattvardssyn. De frågar nog dig. De känner inte igen dig. Nej, där får du. Men du får inte katolska kyrka. Utan de vill att du ska göra så här. Och då får du en välsignelse av prästen. Ja, han kommer välsigna dig. Bara lägga handen på dig. Ja, de har samma syn. Men jag vet inte. Men de har samma syn som katolska kyrkan på nattvarden. Vad det är för någonting, va? Och det är knutet till prästen. Så jag vet inte exakt. Jag kan inte svara riktigt på den frågan. Om du kan ju prova. Ja, du kommer säkert få. Ja, den ortodoxa kyrkan är ju en delning från den ursprungliga katolska kyrkan. Det skedde väl på 1000-talet en gång då, va? Så att 1054, ja. Du, han kunde det. Det tror jag att de lärde. Vi går inte in på den frågan. Jag tror katolska kyrkan vill nog känna att de var först. Tror jag. Men det finns säkert hyllmeter med böcker att läsa om detta. Men då, huvudfrågan är då, varför är detta en sån stor fråga? Varför är den här så viktig? Läser man texterna ifrån Bibeln, för de är ju viktigast, eller hur? Det är de som berättar för oss hur det hände först, va? Då står det ju i Matteus att Jesus tog ett bröd, läser tackbönen, bröt det och gav åt sina lärjungar och sa: tag och ät, detta är min kropp. Och sen sa han tog en bägare, efter att tacka Gud gav han dem och sa: drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Det är liksom kort sammanfattning. Vad menar då Jesus med att brödet är hans kropp och vinet är hans blod? Jag har funderat så här. Tack och lov att Jesus inte tog en bit lammkött. Ja. Tänk alla vegetarianer. Och tänk på alla ställen man inte får tag på lammkött. Vilka diskussioner har varit om det här lammet var felfritt eller inte. Nu kör du. Vi kan ju bara tänka vilka diskussioner var bland de kristna då. Ja. Hur skulle man tillaga det? Fick man salta det och peppra? Du vet. Jag bara dör på tanken på vilka diskussioner det skulle ha varit då. Ja, vad som var rätt och fel och så vidare. Va? Jesus var ju oerhört pedagogisk här, va? Att han tar de liksom enklaste produkterna från den här måltiden. En bit bröd och vinet. Produkter som finns över hela jorden. Och är lätt att få tag på. Så där har vi en... Ja. Ja, då, om du har oblater så är det alltid glutenfritt. Glutenproblemet är nog ett sentida problem. Ja, jag tror inte. Det dricker för mycket mjölk i det här landet. Det är nog därför som är problemet. Eller mjöl och grejer. Vitt mjöl. De hade inte vitt mjöl. Och så dricker vi mjölk för hög ålder. Så här. Men det är för mycket vitt mjöl och det som skapar problemet. Att varför har det blivit så här olika nattvardsläror då? Ja, det är lång historia. Det är 2000 år. Det är många som har tänkt. Framförallt många män, tror jag, är rädd för. Mest män som har tänkt det. Och sen finns det också ibland att man inte riktigt går till ursprungstexterna och stannar kvar där, utan man tar in mycket andra filosofier och tankar och så vidare. Och sen så är det så också att detta har skapat en viss makt åt prästerna. För att den katolska kyrkan, va? Att där har ju prästen en väldig makt, va? För det är bara han som kan ge nattvarden. Och man kan vägra ge nattvarden. Tänk människor som har varit skilda eller inte fått med. Det har varit en väldigt maktfråga. Det fanns även i svenska kyrkan. Att människor kunde bli uteslutna förr. De går tillbaka på 100 år från nattvardsfirandet. Och det var ju otroligt otäckt att bli utstängda från gemenskapen. Så att ha en sån här sträng nattvardslära, det skapar också makt åt kyrkan, åt prästerna. Nej, nej. Idag är det inga problem, va? Men förr. Men, så att det kan vara orsaken, ja, det är orsaken till att det blir olika. Men när frikyrkan kom och det här synen på det symbol, att det är symboliskt och så vidare. Det liksom gjorde ju det här att det här plattades ner, va? Att det blir mera fokus på det som det verkligen handlar om, va? Det handlar inte om prästen som står där, utan det handlar om Jesus Kristus. Och att här kan vi alla vara delaktiga. Och sen ska man ju komma ihåg att om man säger att vinet blir till Kristi blod, så gör man ju det nästan det liksom lite heligt, va? Mer eller mindre, va? Och det blir också fel, va? Att blodet i sig är någonting liksom nästan magiskt, va? För att det är inte Jesu blod som renar oss, om vi sjunger så ibland, utan det var att Kristus dog, att han gav sitt liv som är det viktiga, va? Att det inte är lammens blod i första hand som räddar Egypterna, utan att vart lammen fick ge sina liv som är det viktiga, va? Man flyttar liksom fokuset, va? Det viktiga är ju vad Kristus gör för oss, va? Att sen att hans blod utgjuts beror ju på att han dör, va? En sån hemsk död. Men inte blodet i sig, utan att han dör som är det viktigaste. Vad ska man sammanfatta med detta lite kort då, så är det ju att när man firar nattvard så ska man ju fokusera på Jesus Kristus. Och vi i vår stressade samhälle så har vi svårt med fokus, va? Vi tänker på så mycket annat. Men det är det viktigaste, att fokusera på Jesus Kristus. Och då får man den här starka upplevelsen av nattvarden, därför att man tänker på Jesus, ber till honom, lovprisar honom. Det här måltiden har olika ord. Har ni sett de här orden? Brödsbrytelse har jag hört. Nattvard, Herrens heliga måltid. Eller Herrens heliga nattvard. Kommunion. Det vill man vara till andra kyrkor. Eukaristati är ju i katolska kyrkan. Och även mässa är då i vanlig svenska kyrkan. Därför heter det högmässa till exempel. Då är det alltid nattvard. Så att det här måltiden har många härliga namn då. Kan vara bra att veta ibland, att så man vet vad som händer. Ja. Ja, tack. Ja, precis. Ja. Ja, precis. Och det katolska kyrkan använder ju det uttrycket mycket. Det är väldigt fint ord. Ja. Det säger man, ja. Eller utgivet. Något kort om barnen då. Kan barn ta emot nattvarden? Ja, tack, då kan jag fortsätta. Ja, det här är ju något som har diskuterats väldigt mycket genom århundradena. Har ni talat om arvsynden? Ja. Det är en syn som man inte i frikyrkan inte delar med katolska kyrkan och lutherska kyrkan, att människan föds syndig, tar med sig ett arv av synden, så gör att hon måste bli döpt som barn för att ingå i församlingen då. För Jesus, vad säger Jesus om barnen? Det står ju att i Lukas 18 att då säger han, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Så Jesus själv säger att barnen tillhör honom. Då kan de inte bara ha sån synd i så att de inte tillhör honom, utan då tillhör de ju honom. Och då blir det logiskt sett och måste de kunna delta också i nattvarden. Eller hur? Även om de är små och inte är döpta. Då ska man också komma ihåg i de här kärleksmåltiderna som vi pratade om, som de hade de första kristna församlingarna i Jerusalem och det. Det var ju i hemmen. Ja. Och då finns ju alltid barn där, eller hur? Och självklart att barnen var med då. Man stoppar ju inte in barnen i ett eget rum. Utan då självklart de var med i de här kärleksmåltiderna och i gudstjänstlivet och så vidare. Och var delaktiga i nattvarden. Det är nog ganska belagt att så måste det ha varit. Så är det. Och vi alla är inte överens med mig om detta. Men jag kan ge några perspektiv på det. Hur man kan tänka. Om man ser det som församlingens måltid. Det här. Nattvarden är för församlingen, de kristna, de troende. Där troende och döpta, om man säger så, döpta, då kan de ju inte vara med. Nej. Men om man ser att det är minneshögtid, en överlåtelse till Jesus Kristus, då betyder det att barnen måste kanske förstå vad det här handlar om. Då kan de ju vara med. Om man betonar att det är främst en gemenskap med församlingen och gemenskap med Kristus, då kan ju barnen med vara tidigt. Jag har ett barnbarn som är 5 år. Han går och sjunger lovsånger på affären med sin mamma. Jag menar, han vet ju vem Jesus är. Det vore jättekonstigt vad jag skulle säga. Du får inte vara med här. Nej. Då självklart ser man på det sättet. Barn har tillhör Guds rike. Ser man det som att nattvaren, att man tar emot Guds nåd. Alltså som i Svenska kyrkan, ett sakrament. Liksom, sånt där. Det talar också för tidig medverkan. För det är ett mottagande av Gud själv. Det är på vilket perspektiv man lägger. Det blir lite olika. Men ja, man måste bestämma sig som församlingsgrupp hur man gör. Lika, ja, precis. Man måste tänka igenom detta. Jag har uppmuntrat i predikningar att exempel att föräldrar tar med sina barn eller att mor- och farföräldrar tar med sina barnbarn och firar nattvarden. För ofta, ni har väl nattvardsgång här också, att man går fram, va? Och då står ju några med brödet och vinet där. Och kommer någon förälder med sitt barn, då kan man aldrig vägra. För det kan ju det barnet få en väldigt konstig uppfattning om nattvarden. Va? Någonting man inte får. Va? Det är bättre att de får dela. För då har ju föräldern ett ansvar. En mor, far, förälder, ett syskon ett ansvar för dem. Då. Det här bygger ju lite. Varför har det blivit så här? Då? Ja, därför att man har sett att man ska vara frälst och döpt för att dela nattvarden. Va? Men den har vi ju tagit bort, va? Förr, i exempel i en pingstkyrka, då hade man nattvardsfirande bara när man hade församlingsmöte i stort sett. Och då fick bara de komma som var med i församlingen och döpta. Ja. Och då fick inte barnen vara med. Men nu har vi öppet. Eller hur? Det är ett öppet nattvardsbord. Det har ju funnits i många år. Va? Vi stänger ju inte dörren för nattvard, utan de som är i rummet, de som har en tro på Jesus Kristus, de är välkomna fram och ta nattvarden. Och ingen koll, va? Vi frågar inte som i katolska kyrkan, är du riktigt med här? Eller? Utan vi ger ut. Det är, var och en får själv bestämma om de vill delta i den måltiden. Och det är ju ganska, vi kan fortsätta, det är ganska meningslöst att gå fram och ta nattvard om man inte har en tro på Jesus Kristus. Det är ju väldigt få som gör. Så jag säger alltid så här, jag säger alltid att ni är välkomna, ni som har en tro på Jesus Kristus. För annars är ju nattvardsfirandet väldigt meningslöst om man inte har en tro på Jesus Kristus. Så med ett min synsätt så kan barnen vara med. Om ni skulle göra en rundvandring i olika kyrkor för att vara med i olika nattvardsfirande, så skulle man upptäcka att alla firar nattvarden på grund av samma sak. Och läsa samma texter. Och man skulle kunna känna igen sig och delta. Men man skulle märka nyansskillnader. Hur prästen lägger upp det. Och är du riktigt noggrann går till Svenska kyrkan, så kan du märka om den prästen ligger nära katolska kyrkan eller inte. I sitt sätt att hantera brödet och vinet. Jag har ju varit med någon gång i Svenska kyrkogemenskan. Han liksom såg verkligen till att sopa upp eller tog vara på varenda liten brödsbula som gick på fatet och torkade ur bägaren så att det inte skulle förspillas någonting. Ja, och sådär va. Och då ligger man ganska nära den katolska synen. Då handskas man oerhört varsamt med detta va. Men mest i frikyrkan som ser det mer som en symbol. När vi nattvardsfirandet över då kan vi hälla ut nattvardsvinet och så vidare. Vi tror inte att det är något magiskt med detta. Det blir något kristet. Så det, man kan se detta om man är lite, har lite öppna ögon. Nej, det är samma tro, samma religion. Det är samma Kristus. Ja, det kan nog garantera dig. Ja, så länge man tror på Jesus Kristus och läser första Korinthierbrevet 11. Ja, eller någon av de andra nattvardstexterna och säger att detta är för Kristus. Så är det. Då kan man känna sig trygg med det. Jehovas vittnen och mormonerna har inte nattvardsfirande. Så att, ja, mormonerna har väl någonting form utav. Men va, precis. Det stämmer. Jo, jag skulle säga det här med vinet då. Vi har ju alkoholfritt vin. Och det var faktiskt en liten sån här anekdot då. Att det var ju en pastor som hette pastor Oskar Svensson. Han 1911 så var han pastor ungefär. Då upptäckte han att det fanns ont om alkoholfria alternativ i nattvarden. Så då skapade han ett eget vin som var alkoholfritt. Och det blev sedan Herrljunga cider. Det existerar fortfarande. Ni har kanske köpt några Herrljunga cider en gång va? Eller hur? Det var faktiskt en pastor som gjorde detta vin då. Och det är vin som ofta används då. Heter kommunionvin. Det finns ibland köpare på vilken ICA-butik som helst. När jag har sett i hyllorna där så står det kommunionvin. En del välsorterade ICA-butiker. Och det är just att han skapade det just för frikyrkans del. Då. Det kan vara bra att kunna vid en sån här middagsbord någon gång. När, eller hur va? Slänga in sån här. Oskar Svensson hette han. Som skapade Herrljungavin. Och det var just för att kunna ha nattvarden alkoholfri då. Gå till katolska kyrkan så är det alltid alkohol. Svenska kyrkan är det nästan alltid alkohol. En del präster i Svenska kyrkan är stenhårda på detta. Det ska vara alkohol därför det var alkohol på Jesu tid. Men så är inte alla svenska kyrkor. Och en del, det var faktiskt en diskussion här nu som jag läste in i dagen. Att en del präster säger att det måste vara bröd med gluten i. För annars är det inte riktigt nattvard då. För Jesus hade ju det. Så att ni förstår att en i våra dagar pågår diskussionen. Ja. Ja. Nej. Man firar en judisk påskmåltid. Nej. Det är vi som kallar den sen det. Nej, det var en mycket större måltid med mat och lamm och så vidare. Ja, det var ännu mer grej. Det är mer stiliserat på den målningen. Ja, jag kan hålla med. Men Jesus han förenklar på det här sättet. Och vi kanske ska vara glada för det. För det är gjort att kunna sprida sig i alla former av kulturer. Så du kan åka upp till Eskimoerna och fira den här måltiden. Du kan åka till aboginerna i Australien och fira den här måltiden. Förstår du? Och känna samhörighet va? Och känna igen dig. Det är egentligen fantastiskt. Till slut då. Har inte nattvard. Nej, de döper inte heller. Och det beror ju på vad jag har läst någonstans att William Booth som startade Frälsningsarmén och hans fru lär ha sagt någonting om att det finns två saker kristna bråkar om. Det är nattvarden och dopet. Så de tar vi bort. Ungefär. Det var, jag tror inte en frälsningsdag kanske skulle hålla med om men det är ungefär så. Så att de kapar de två grejerna. Och det är inte synd. Men de har ofta gått och döpt sig ändå. Eller fira nattvard. Ja. Kom ihåg en sak. Nattvarden är viktig. Varje gång man får tillfälliga nattvård ska man fira nattvård. Det finns med som en av de absolut första grejerna som står i apostlagärningarna. Vad gjorde man för de första församlingarna? Man undervisade, man bad, man firade måltid och nattvård och man hjälpte varandra socialt. Och nattvården ska ske med jubel och tacksägelse. För det är någonting positivt, det är en seger vi pratar om va? Så jag tycker om att fira nattvarden i liksom lite jubel och glädje. Men ibland kan det också vara bra med nattvardsfirande som är lite mer sänker tonen lite grann. Och man funderar över sitt liv och vem jag är och så vidare. Och vad Kristus är och så vidare. Men jublet ska liksom egentligen vara det. För det var så det var från början också. Va? Och vem kan då fira nattvarden? Ja, den som leder nattvarden bör ju själv vara tro på Jesus Kristus. Det är ju absolut viktigt. Och vara döpt. Det tror jag att man ska ha så. Men sen är nattvarden öppen för de som är i gudstjänstrummet. Och då betona att de som tror på Jesus Kristus kan ta emot nattvarden. Och när man firar nattvard så måste man ju läsa något av de här bibelorden som handlar om nattvarden. Annars blir inget nattvardsfirande. Bibelordet är väldigt väsentligt. Så att jag har själv gjort två olika nattvardsordningar. Efter dels en som är lite tung, som handlar, det är lite mer syndabekännelse i sådana bibelord som handlar om detta. Och att man får förlåtelse. Och ett annat som är mera sker i jubel och glädje från början. Så jag brukar variera med de där två. Och det är bra att variera lite grann. Så då, vi människor tänker, ja, nu händer det här. Liksom, då blir man en sån här vanemänniska. Det är bra att det blir lite... man är inte riktigt säker på hur exakt det blir. Liksom. Så att det, ja. Mm.
Om det är till exempel någon i en församling som inte kan gå. Kommer prästen gå fram till den personen?
Ja. Så brukar man göra. Man brukar ha koll på det när man leder nattvarden ifall någon som inte klarar att komma fram. För att tidigare var ju så att många av oss har nog kanske varit med där man gick ut i bänkarna. Det var ju vanligaste. Men idag är det väldigt få som har det, att man går ut i bänkarna med brödet och vin. Utan nu är det att man har nattvardsgång då, att man går fram. Va? Ja. Och det är bättre, för ibland vill folk sitta kvar. Och då kan man välja själv. Va? Det passar bättre i vårt samhälle då att du gör ett eget val. Än att du liksom känner att någon kommer bröd. Då ska du säga nej. Va? Det blir liksom lite svårare. Va? Så att det är bättre att det är på det sättet. Ja, vi hinner inga mer frågor nu. Jag måste tyvärr, det beror på era tåg. Jag ska kunna prata vidare. Jag ska till Täby, ta en timme, 1:40 ändå. Va? Så att, men... Va? Ja, det var lite kort sträcka. Men tack ska ni ha för att ni lyssnade. Hoppas ni har fått med något om nattvarden. Och att nästa gång ni firar nattvard så kan ni göra det med ännu större glädje och helighet och känsla. Kom ihåg, det här är 2000 år. Det är till och med 3500 år i rötterna. Va? Det är fantastiskt att vara delaktig av detta. Och så kristna över hela världen som gör på samma sätt. Va? Det är mina syskon. Va? Vi tror på samma Jesus. Ett stort tack. Tack himmelska fader för att du välsignar oss och hjälper oss, Herre, när vi firar nattvard. Att vi gör det på ett sätt som lyfter upp dig, Herre, och blir till välsignelse för oss själva och våra medsyskon, Herre.